fredag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. En dag försenad. Vi ber om ursäkt. När det här spelas in så är det den 27 maj. Det är dagarna före juni. Sommaren är snart här. Man brukar säga sell in May and go away. Det här har inte riktigt hjälpt de senaste åren. Snart vänder vi blad. Dags att sammanfatta månaden innan vi stänger böckerna. Och sen är också sommarbörsen här. Och där brukar man ju säga att det brukar vara lite mer stökigt under sommarbörsen. Jag har knappt ens förstått att vi riktigt är där, Moa. Det har gått lite väl fort här på slutet, tycker jag.
Det har det verkligen gjort. Jag tycker alltid att maj rasar iväg i ett fruktansvärt tempo. Men sen tycker jag också att börsen har ju också betett sig ganska annorlunda. Det är ju många sanningar som har ställts på ända. Det såg vi ju inte minst i april ju, som vi pratade om. Och likaså maj har ju varit, det har varit väldigt stökigt och det känns som att det är väldigt mycket osäkerheter som vi tar med oss när vi snart går in i juni. Så vi får se om det blir, för man brukar ju också prata om att det är lite sommarstiltje på börserna, kan man ju uppleva. Men det kanske inte är så sannolikt i år.
Nej, det är nog inte så sannolikt i år. Man brukar ju säga att april, skämt, första april och sådär. Hela april var ju ett stort skämt. Jag menar, det här är ju en månad som har varit den mest solsäkra historiskt. Där nästan vartenda år har bjudit på stigande börs. Och det är ju den näst mest utdelningstunga månaden det här året. Och vi har bara två år dessförinnan som har bjudit på en negativ utveckling. Det var 2012 och 2005. Men det var den sämsta aprilmånaden för breda börsen sedan det här indexet skapades. Nu är det inte april vi ska prata om, men man känner ju lite grann att man vill ha lite revansch, helt enkelt.
Mm. Men det verkar ju lite grann som att lite oklart den här revanschen kommer, för att Niklas, du skrev ju ett spännande blogginlägg här i veckan, tror jag det publicerades, om björnmarknader. Jag hoppas vi kan prata lite grann om det nu, hur man ska agera i det, för du har verkligen grottat ner dig i björnmarknader. Ska vi börja med att prata om vilka av liksom de stora indexen som är i björnmarknaden nu? För det skiljer ju sig lite grann åt, eller hur?
Ja, men det kan vi väl säga. Och det rätta svaret på det är att inget av indexerna befinner sig i en björnmarknad just nu. Och jag tycker att det är jättetrevligt att vi pratar om det här i podden. För min utmaning är att mina blogginlägg blir ju ofta ganska långa. Och risken är ju att läsaren kanske somnar. Så att jag har verkligen försökt öva på att ha korta inlägg.
Men... Vi har ju till och med gått kurs, Niklas. Ska jag kanske erkänna.
Ja, men det är någonting när man skriver där. Man upp sig själv. Man tycker att det är intressant. Jag hittar på många datapunkter som jag blir nyfiken kring och sådär. Och sen spanar jag upp in det där och timmarna bara går och man kanske sitter hemma på sin kammare och så kommer man på något nytt och så vill man skriva om det också. Helt plötsligt är det en kilometer långt. Men här är det ingen som räknar mina ord i podden ännu. Så här tycker jag att det här blir riktigt kul. Men inget index befinner sig alltså i en björnmarknad. Vi kan ju riva av terminologin lite snabbt. En sättning på börsen, det är väl någonstans kanske mellan 0 till minus 9,9% någonstans. Börsen har kanske gått upp lite för mycket kortsiktigt och då brukar man kunna se en återgång till den långsiktiga trenden. Jag menar, på börsen så får vi ju en uppdatering från bolagen en gång i kvartalet i samband med kvartalsrapporten och sen kan det ju hända mycket däremellan. Mycket på förväntningar och makro och allt vad det kan tänkas vara. Allt styr i det korta perspektivet. Men vi vet ju att börsen och aktier tenderar att stiga över tid på grund av, eller tack vare snarare kanske då, stigande vinster. Men som grädde på moset kan vi också få en multipel expansion, alltså att vi värderar varje vinstkrona lite högre. Och om den liksom, om det sväller lite för mycket, ja men då får vi ju antingen en sättning eller så får vi en marknad där det inte händer så mycket alls, som konsolideras, alltså att vi växer in i värderingskostymen. Och sen har vi en korrektion. Det är en nedgång på minst 10% från toppen till botten. Det här har varit vanligt. Av de senaste 38 åren så har vi haft en korrektion under 35 av dem. Till och med under 99 när börsen steg 71% så hade vi en korrektion som var blott en vecka. Men den var där. Vi hade en korrektion. Och sen har vi björnmarknader och lite mera temat då för det här avsnittet. Det är ju när vi ser lite större nedgångar på, i det här fallet då definitionsmässigt, minst 20%. Det kan ju vara från minus 20% och sen hur långt som helst ner i källaren. Men där befinner vi oss definitionsmässigt i en björnmarknad.
Och hur många dagar ska marknaden behöva finna sig där nere i källaren? Eller finns det något sånt mått skulle du säga?
Det är en väldigt bra fråga. Man vill ju inte att det här 1000 nålar ska pågå hur länge som helst. Och historien visar väl att det brukar gå relativt fort ändå fram till att börsen bottnar. Och det kanske har lite grann att göra med att nedgångar, då vill ingen ut sist. Alla vill ut samtidigt. De är ofta snabbare än återhämtningarna och uppgångarna. Så att har vi en korrektion, då har den i snitt varit någonstans en 70 dagar. Där någonstans, några månader. Och när vi ser en björnmarknad, alltså den här djupare nedgången då, de har historiskt varat i 175 dagar. En korrektion har inneburit nedgång på strax under 15% från topp till botten. Medan en björnmarknad har inneburit en nedgång på 34%. Så att vi ska komma ihåg här att coronakraschen innebar en nedgång på 33,81% under blott 18 handelsdagar. Och sen någonstans 265 dagar senare så var vi faktiskt tillbaka. Det var jättesnabbt ner, men också väldigt, väldigt snabbt tillbaka. Och här brukar vi då säga att det var de här enorma finans- och penningpolitiska stimulanserna som gjorde att börsen fick rejält med fart under galoscherna. Men här såg vi ju också att en sån stor nedgång, då ska vi komma ihåg att om börsen faller 33,81, ja, då är det många aktier som faller betydligt mycket mer än så. Vi hade ju fastighetsbolagen, de halverades som snitt. Och det var ju mera för att obligationsmarknaden, kreditmarknaden frös till is. Och det bolag som hade det rejält tufft, det var ju exempelvis ett Scandic Hotels eller Pandox för 77,81%. Det var ju mycket jobbiga tider. Men snabbt ner, och sen så börjar vi se resan tillbaka. Men det tar ju ett tag om det som man har varit med om en rejäl nedgång innan man vågar sig tillbaka in i marknaden igen. Så där brukar återhämtningen vara lite trevande.
Ja, men det där tycker jag är intressant, för att Avanza har ju fått massor med nya kunder under den här perioden när börsen har gått väldigt, väldigt bra. Så många är ju med och upplever sin största och första nedgång just nu. Så det här är ju oerhört viktigt det du säger, när vi pratar om att det här är ju ändå ett liksom, normalläge. Börsen svänger så här och det brukar reda upp sig till slut.
Ja, det reder definitivt upp sig till slut. Så att, jag menar, kom ihåg den tumregeln någonstans. En korrektion, 35 av 38 år har bjudit på åren. Snittnedgång strax under 15%. Den brukar hålla i sig några månader. En björnmarknad, en nedgång på minst 20% från topp till botten, har inneburit en nedgång på 34% i snitt och under ungefär 175 dagar. Och man överlever det. De längsta nedgångarna, det är väl kanske IT-kraschen då. Den varade i 973 dagar och sänkte börsen 73%. Och finanskrisen varade i 473 dagar och sänkte börsen 58%. Och det här är ju exklusive återinvesterad utdelning. Hade vi räknat med det så hade nedgångarna blivit lite mindre. Men sen IT-kraschen, det är också lite speciellt. Det kan vi få in just i ett sånt här avsnitt. Därför att Ericsson stod för halva börsen. 48% av OMXS30, 1800 miljarder, enorma summor. Och P-talet för de som är bevandrade med ett sånt delikat nyckeltal, eller på sig, en sån delikat multipel. Där vill jag bara säga att den var 89 på balansdagen 1999. Och sen imploderade den här aktien fullständigt. Nu ser vi en rejäl nedgång på börsen, men inte riktigt på index. OMXS30 ligger på minus 17,5 sen årsskiftet, men det är ju för att de fjäderlätta bolagen som inte väger lika tungt i index, de har gått ner väldigt mycket, men man ser det inte på ett värdeviktat index. Men om man inte sparar i indexfonder utan kanske har valt egna guldkorn i en aktieportfölj, ja, men då är det rätt stor sannolikhet definitivt, om du har haft tillväxtbolag där i eller techbolag, att du känner att det är ganska främmande med en siffra på minus 17,5% i år. Förmodligen så har du upplevt betydligt större nedgångar, men efter regn kommer solsken. Och under alla de här åren från 84 fram till idag så har den genomsnittliga nedgången under året varit nästan 22%. Det är värt att ha med sig. Börsen svänger, det har den alltid gjort. Och det är efter nedgång som man ska passa på att köpa.
Mm. Men du Niklas, jag tänkte, för nu har vi pratat mycket om Stockholmsbörsen ju. Ingen björnmarknad har vi konstaterat. Men om vi skuttar över till USA, över pölen som du brukar kalla den. Nasdaq, det är ju tekniktungt index och där ser vi ju faktiskt en björnmarknad nu. Även om börsen där har gått bra de senaste dagarna, så är det ju framförallt teknikaktier som har åkt på rejält med däng.
Ja, men det är det, och det har ju varit väldigt goda tider för mycket tech. Det har nästan varit så att alla stjärnor har stått rätt. Och det är klart att den här typen av bolag med vinsterna långt fram i tiden är det man brukar kalla för långdurationspapper. Man skulle nästan kunna säga att om vi hade pratat om kreditmarknaden, ja, men då hade det här varit långa obligationsfonder eller långa obligationer, där de här bolagen inte går med vinst idag, inte bottom line. Det är klart, de har ju en intjäning, de har intäkter, de har en affär och de har kunder som de debiterar. Men de är i growth mode, så att de lägger väldigt mycket pengar på att fortsätta växa. Och det är klart att de vill ju cementera sin position i marknaden som kanske etta eller tvåa så. Men vinsterna, de är en bra bit in i framtiden. Och när räntor stiger, räntan är priset på pengar, då börjar det bli jobbigt för alla analytiker där ute som sitter och räknar på det här i sina modeller. Vad är pengarna värda i framtiden när det här bolaget kommer börja gå med vinst? Ja, de blir betydligt mycket mindre värda idag när man räknar hem det till nuvärde. Så att den här typen av aktier har haft det jättejobbigt, men dessutom ska vi komma ihåg att värderingarna har varit skyhöga på sina håll. 80% av aktierna som kom in 2018 på amerikanska börsen, de gick inte med vinst bottom line. Och nu säljer inte riktigt fagra historier och storytelling och det man berättar om vilken fantastisk produkt eller tjänst man har som kommer och berika aktieägarna, de uthålliga sådana, i framtiden. Utan nu är det lite mer show me the money. Lite mer en fågel i handen än tio i skogen. Så att techbolagen har haft det jättetufft. Och sist men inte minst, tech har varit en väldigt stor del av index. Hög indexkoncentration, och nu när man säljer mycket, då är det tech som i mycket stor andel säljs. Men det var omvänt också när folk var på köpsidan.
Men hur långt tålamod tycker du att man ska ha med en tillväxtaktie? Hur länge ska man behöva vänta på att bolaget börjar gå med vinst?
Det är en jättebra fråga, och jag tror att det är lite grann upp till var och en också. Är det så att man tror på det här bolaget och den här produkten eller tjänsten och tycker att den är bra och att det finns en marknad för det, ja, men då kan man nog vara ganska uthållig. Sen behöver ju inte den här aktien ha någon form av exklusivitet i portföljen heller, utan aktier, det är sociala varelser. De mår ganska bra tillsammans. Det är ganska vettigt att ha en god riskspridning. Så att är det så att man äger ett bolag där man tror att det här kan bli något väldigt spännande i framtiden, men det är en bit dit. Ha det som en del av en lite större helhet där man inte bara har en portfölj tiltad mot tillväxt. Det tror jag är någonting som många har lärt sig nu den senaste tiden. Sen tycker jag också att man bör fundera lite grann på hur vägen mot lönsamhet ser ut. Man brukar prata om path to profitability. Det gör ingenting om det är så att ni inte är lönsamma idag, givet att ni har en hög tillväxttakt och givet att ni har en plan för hur ni ska kunna bli lönsamma då. Ibland så brukar ju bolagen säga, men vi skulle absolut kunna vara lönsamma idag om vi drar ner hela vår marknadsföringsbudget. Men är det ett bolag som växer väldigt kraftigt, då blir det ju inte bra ifall de drar ner sin marknadsföringsbudget. Det kommer nog många göra nu, för nu blir det tuffare tider, Moa. Nu kommer många skära i kostnader och hålla tätt bakåt. Men för att svara på din fråga, hur länge ska man stå ut med en aktie som inte går med vinst? Det beror lite grann på, skulle jag säga. Och här får man nog snarast titta på bolaget och bolagets utveckling, inte aktien. I alla fall inte enkom, för just nu är det riktigt surt för tillväxt och för tech. Här gäller det att våga gå sin egen väg och bilda sig en uppfattning om vad man tror om framtiden.
För det här är ju intressant det du är inne på nu. Det har ju varit ganska så skoningslösa reaktioner, inte minst på amerikanska marknaden här nu de senaste veckorna. Vi såg ju i förra veckan hur Walmart kom in med lite sämre siffror än vad marknaden hade förväntat sig. Och åkte ju på rejält med däng. Och det var ju flera som sektorskollegor här till Walmart som åkte med. Samma sak med Snap, som ju redovisade sämre resultat än väntat, och hela då sociala mediersektorn brakade ner på grund av detta. Så det är ju en ganska skoningslös marknad just nu, det kan man ju inte säga annat. Det är ju svårt att navigera i det här, kanske många upplever det som.
Jo, nej men det håller jag med om. Det har varit rätt rejäla rörelser och det har vi ju sett hela det här året också. Förra rapportsäsongen så såg vi dramatiska rörelser för många väldigt, väldigt stora bolag på den amerikanska börsen. Nu pratar vi Snap här, de föll som mest 44% på sin rapport. Men då ska vi också komma ihåg att förra kvartalet då steg de som mest 65% på sin rapport. Och där ska vi också komma ihåg att Meta Platforms eller Facebook, de imploderade ju förra kvartalet. Under en torsdag så var det den största nedgången i termer av börsvärde för ett amerikanskt bolag någonsin. Och sen på fredagen, då kom Amazon med en rapport. Då var det omvända värden. Då var det den största uppgången i termer av börsvärde någonsin i amerikansk börshistoria. Och det här har ju att göra med att bolagen också har växt sig och blivit väldigt, väldigt stora. Men jag tror att det finns en logik i när man bygger en aktieportfölj att försöka ha en mix av stora bolag och små bolag och de som karakteriseras som tillväxtbolag och kanske mera värdebolag och lite svenskt och lite utländskt och lite bolag som går med vinst och lite bolag som kanske inte riktigt är där ännu men som man tror har en spännande framtid. Några bolag kanske som ger utdelning, några bolag som nödvändigtvis inte behöver ge utdelning. Den där mixen är aldrig fel, för nu menar, har man haft en väldigt stor tilt mot tillväxt och tech, då har det varit jobbigt. Och de har ju egentligen glänst väldigt mycket senaste årtiondet. Det vet jag vad jag pratade om här i podden tidigare. Men att förra årtiondet så steg de 17,3% per år mätt som en årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Medan S&P 500 steg 13,5%. Det där gör rätt stor skillnad på ett årtionde. Men nu, lite större oro. Tiden med billiga pengar är lite grann förbi. Tiden med riskvilligt kapital är lite grann förbi. Nu är man mer försiktig. Hur länge det här kommer pågå, det får vi se. Men det är ju också i det här klimatet som den modige kan göra väldigt goda affärer. Det är säkert 2 veckor sedan jag kollade Nasdaq senast och då såg jag att snittaktien har halverats. Och det är många aktier, Moa, som har gått ner 70, 80, 90%. Så att vågar man gå emot strömmen och ha en liten position där, då kan man nog bli rikligt belönad framåt. Och det är just det där när jag säger liten också. Där behövs det kanske inte en jättestor peng om det är så att vi får lite mera ljusa tider för att det ska kunna bli en ganska schysst avkastning över tid.
Men du, jag skulle vilja skicka in en liten fråga till dig här om så kallade growth traps. Kan inte du berätta lite grann om vad det är för någonting och vad man då som sparare ska hålla ögonen på för att inte hamna i en growth trap?
Ja, det här är ju både growth traps men även value traps. Det är ju fällor där man som investerare tror att det ser bättre ut än vad det är. Man köper på premisser som sen visar sig kanske inte riktigt stämma. Om vi börjar i value trap-benet som är det vanligaste av de två uttrycken, så är det väl kanske att man hittar en aktie som ser väldigt billig ut. Billig på, i termer av PE-tal eller kanske price to book eller en hög direktavkastning. Och sen köper man den här aktien och inser att det kanske fanns en anledning till att den här aktien var lågt värderad, både i relativa termer mot börsen men även mot sitt historiska snitt. Och det kan ju ha att göra med att förutsättningarna och utsikterna för det här bolaget har försämrats, så att marknaden har tagit höjd för det här. Så att där kan man säga att en value trap, att man tycker att någonting ser billigt ut och sen visar det sig att det här var inte billigt och vinsten faller och nästa årsstämma så lägger styrelsen fram ett förslag till stämman att besluta om att kanske sänka eller slopa den här utdelningen, och helt plötsligt så har du köpt någonting som såg ut att glimma. Du trodde att det var guld, men det visade sig vara kattguld. Och omvänt då, growth trap, ja men det blir ju i sådana fall att du köper en aktie som du tror kommer växa väldigt snabbt och du också betalar en ganska hög värdering för det här. Och det har vi ju sett på amerikanska börsen senaste året, att man har betalat väldigt mycket. Vi har haft många exempel där vi har sett att man betalar 40, 50, 60, 70 gånger sales. Hade jag sagt för några år sedan 60, 70 gånger earnings, alltså price to earnings, PE-tal, då hade folk trott att man var galen. Men här pratar vi inte earnings, för det fanns inga earnings i många av de här aktierna, utan man har sålt in en story med en ljus framtid och där man har betalat ohyggligt mycket pengar för det här. Och det är klart man kan säga att men du får köpa min hund för 4 miljoner, och då säger någon, är du tokig? Och så kommer de på, ja just det, ja men okej, okay, jag byter det mot två katter som är värda 2 miljoner kronor styck. Ja, okej då. Och här ser vi ju nu att många av de här bolagen där man som investerare har accepterat att betala en högre prislapp för att man förväntar sig en hög tillväxttakt, och att den tillväxttakten nu saktar in lite grann, ja, då har marknaden inte varit nodig. Så att det finns traps åt båda håll.
Men hur ska man hålla koll på dem då? Hur hittar man en trap? Liksom, finns det några så här karaktärsdrag som man ska spana efter?
Jag tror nog att både en value trap och en growth trap syns bäst i backspegeln.
Ja, vad tråkigt att höra när man ligger i dem. Jaha, hoppas att våra lyssnare inte råkar ut för några fällor. Nu vet de att de finns i alla fall, så får man vara försiktig där ute helt enkelt.
Jo, men de finns. Jag menar, när du köper en aktie så investerar du ju också i ett bolag. Det är ju värt att komma ihåg. Och det kanske till och med är så att du som konsument, som kund, som privatperson använder företagets produkter eller tjänster. Och det är kanske så att du själv börjar känna att det var inte riktigt, det är inte riktigt lika bra längre som vad det en gång i tiden var. Det är kanske så att du träffar några kompisar och att ni kommer in på det samtalsämnet och man känner lite grann samma sak. Men det behöver inte vara svårare än så. Då kanske man ska ta sig en funderare och försöka göra sin hemläxa lite mer. Sen behöver man ju inte köpa in sig i en aktie vid ett enda tillfälle heller. Utan jag tycker att man kan speeddata aktier om det är så att man vill det. Man tycker att en aktie verkar lite spännande och att bolaget naturligtvis då verkar lite spännande. Och att man köper in sig lite grann, fortsätter följa bolaget, utvecklas det som vad man tror. Ja, men då kan man köpa på sig mer över tid.
Så kallat duttköpa.
Så kallat duttköpa. Och det jobbiga där är, har du haft rätt, ja men då kommer du ju höja ditt gav. Du kommer ju höja ditt genomsnittliga anskaffningsvärde i takt med att aktien stiger. Men må så vara. Kortsiktigt kan det ju också vara så att börsen sunar till, varpå aktien faller lite grann. Och då sänker du ju ditt genomsnittliga anskaffningsvärde. Och när jag köper aktier, då förväntar jag mig snarast att aktien sjunker så att jag får liksom sänka det här över tid tills jag kommer in med en full stor position. Då blir jag ju inte heller besviken. För det är just det, långsiktigt så är det ju vinsterna i bolag i aktien som styr aktiekursen. Och naturligtvis hur väl bolaget lyckas navigera i sin omvärld och hur mycket aktievärde de lyckas skapa. Men kortsiktigt så påverkar ju verkligen allt en aktiekurs. Så att jag tycker att man behöver inte skynda in heller.
Nej, men jag tycker du är på någonting här nu om att undvika fällorna. Det låter som att vi har en liten plan för att göra det. Det handlar alltså om att ha känselspröten ute, lyssna, se, läs hur uppfattas bolaget. Och vara försiktig, vara långsiktig och duttköp. Det är väl tre bra steg som kan lite grann sammanfatta att hur man i alla fall kan försöka undvika de här fällorna som man kan ramla ner i.
Ja, men absolut. Och jag menar, vi har ju en funktion i appen också som vi sköt ut till våra kunder på självaste julafton i fjol, som jag tycker är helt fantastisk. Och där kan du gå in på vilken, i det här fallet då aktier, du kan gå in på vilken aktie du vill i appen. Och då klickar man på en av de här två ikonerna högst upp i högra hörnet, den här ringklockan. Och här kan vi också förtydliga att man behöver inte äga den här aktien för det här heller. Och då kan du sätta ett kurslarm, antingen i termer av pris eller procent. Och här tycker jag att klicka på procent, då kommer det stå 5% där redan från början. Tycker jag är en ganska bra nivå. Och sen så klickar du på både och. Återkommande kurslarm och sen skapa kurslarm. Vad det här innebär, det är att du kommer få en pushnotis i det här värdepappret. Du behöver inte äga aktien. Det kan vara en aktie du inte äger. Det kanske är någon litet guldkorn till aktie som du har haft ett gott öga till och spanar in lite grann men inte har i portföljen i dagsläget. Då kommer du få en pushnotis när aktien har rört sig upp eller ner 5% från när du satte det här kurslarmet. Och här sätter man dig i förarsätet, i framsätet. För när du får den här pushnotisen, då kan ju du välja att köpa eller sälja eller inte göra någonting. Men beslutet är ditt.
en liten varning här bara, för att jag har ju själv de här alarmen inlagda i min app, och gissas vad det har plingat och plångat senaste tiden. Det har ju inte varit särskilt glada notiser som har kommit. Jag kommer ihåg att du själv berättade också om din mobiltelefon, att den lyste upp som en julgran när vi hade den här flashcrashen. Liksom, det var ett antal kurslarm som löstes ut. Så att det är ju ingenting för den lite osäkra och nervösa spararen. Det måste man väl ändå säga. Utan det här får man ändå vara medveten om, att det kommer att plinga. Så är du lagd av naturen att du hellre vill ha ett sparande som bara rullar på utan att behöva bry dig om hur börsen går, så kanske det är bättre att kanske till och med ha en fond och skippa de här larmen, för att de kan skapa viss nervositet.
Ja, och det kan man väl säga att det är absolut enklaste sättet att spara på börsen. Det är väl bara en billig indexfond.
Ja.
Och sätta upp ett löpande månadssparande, då är du hemma, lutar dig tillbaka, gör det du tycker är roligt här i livet. Och sen är det klart, där kan man ju också, om det nu så att man ser att börsen blir sur, man kanske ser det på löpet, ja, man sätter in en extra peng. Och jag tycker ju definitivt att man höjer sitt sparande i det här klimatet om man har möjlighet. Och sen kan jag i och för sig tycka, det är ju inte bara så jag ska säga att höj sparandet, för jag är ju jävis att ta allting jag säger med en rejäl nävesalt. Men det är så jag agerar själv, det är för att bästa affärer görs i jävligaste av tider. Sen säger inte jag att vi är i de jävligaste av tider nu, men börsen är ner nästan 20% och det är betydligt mycket bättre nu än vad det var 4 januari när börsen stod i Zenit. Och sen kan man ju i sådana fall, om man höjer sparandet nu, minska det igen när börsen öka på temperaturen och när vi återtar fornstora dagar. Men det är klart att det här är ju, om man är nyfiken och intresserad av börsen, och när du har fått upp den här pushnotisen då om att den här aktien är upp eller ner 5%, trycker du bort den notisen, ja, men då får du en ny notis nästa gång den rör sig 5% upp eller ner från när du tryckt bort notisen. Den är återkommande och jag gillar det här väldigt, väldigt mycket. Det för, jag vet, för något år sedan då köpte jag lite aktier i ett bolag under sommaren där jag tyckte, wow, nu var det ner lite grann, det här bolaget gillar jag, så köpte jag. Och sen ett tag senare så läste jag nyheten om att aktien skulle inkluderas i S&P 500 och den var upp nästan 10%. Ja, tänkte jag, perfekt. Så gick jag in och kollade. Och då hade den ju naturligtvis fortsatt ner från mitt köp. Och hade jag vetat det, då hade jag gärna köpt lite mer. Men utmaningen är ju att, speciellt om man har lite för många aktier kanske, att det är lite svårt att hålla koll på allihopa hur de rör sig från senaste köpet. Så att jag gillar den här funktionen, men som du sa, blir man stressad av det här, strunta i det då. Och de flesta pushnotiserna jag får, där jag noterar rörelsen, men jag struntar i det. Men jag känner mig ändå ganska glad att jag har tagit det aktiva beslutet. Därför att i det här klimatet när börsen är sur, så även om jag tycker att det är mycket mer intressant att handla aktier nu än tidigare, så är det lite mycket nerverna utanpå. Det är större svängningar, det är större osäkerhet. Och det gör att det också blir större svängningar i aktierna. Så att här tycker jag att man kan försöka dutta på och köpa mer i takt med att aktien sjunker, för tids nog vänder det. Och jag har också ett exempel hur jag tycker att man kan tänka lite grann när det kommer till den stökiga börsen. Jag brukar tänka det lite grann som en pyramid. Där du kan dela upp den här pyramiden i tre delar. Och pyramiden är själv, det är börsen. Nu pratar vi inte om en eller några enskilda aktier. För det finns ju en risk att du köper alla dyngaktier på börsen. Du får en godispåse med bara romrussin. Då brukar jag
tänka, vilket ju är äckligt.
Vilket ju programledarna för den här podden kanske tycker det är mindre gott. Men det finns ju de som tycker att det är fantastiskt gott.
Och vi gillar dem också. Personen,
ja.
Alltså.
Ja,
inte romrussin.
Nej, inte romrussin. Men nej, vi gillar personen också. Och här, ja, kan vi ju säga att för alla er där ute som är föräldrar, var inte så hårda mot era barn ifall de tycker att viss mat inte är speciellt god. För det är nämligen så här att små barn har nästan 3 gånger så många smaklökar som vad vuxna har. Så att när man var liten, jag gillade inte lök, jag gillade inte oliver, jag tycker att det är gott idag. Men där ska man också tänka på att barnen, de upplever smakerna på ett annat sätt än vad föräldrar gör. Men som föräldrar kan det vara så här, du ska äta upp all mat på tallriken och sådär. Det är värt att ha med det där, och det är också värt att ha med som investerare, att ens preferenser för börsen och aktier och hur man ska tänka, det kommer förändras över tid. Och ju fler sura klimat man är med om, desto mer skinn på näsan får man. Och är det så att det här är långsiktiga pengar, då ska man heller inte bli så orolig idag, för sannolikheten att börsen står lägre om 10, 15 eller 20 år, den är ändå tämligen liten och den är betydligt mycket mindre om det är så att man har sparat löpande under den här perioden också. Men låt oss återgå till den här pyramiden.
Får jag bara säga en liten grej där? Ja. För att så sitter man ju där då kanske om 30-40 år som Warren Buffett och skrockar att när tidvattnet försvinner så får man se vem som simmade naken. Det måste väl ändå vara lite grann målbilden där, att man lyckas liksom prestera och spara och få en bra avkastning även när börsklimatet surnar till.
Ja, det är ju när börsklimatet surnar till som man sållar agnarna från vetet. Det är nu bra affärer görs. Börsen kan fortsätta ner. Det är ingen som vet vart börsen bottnar. Vi kan luta oss mot historien. Det vi som sagt vet att en björnmarknad har inneburit en nedgång på 34% under 175 dagar. Men ingen vet ju under hur lång tid den här kommer vara. Men någonstans finns botten.
Förmodligen är den inte evig i alla fall. Det kan vi nog enas om, va?
Ja, den är definitivt inte evig. Och det är det här jag tycker också är anledningen till varför den här pushnotisen är väldigt bra när man bygger en aktieportfölj. Därför att det är mycket känslor. Men om man kan försöka strukturera upp de här känslorna lite grann och kanske duttköpa lite mer för varje 5% som en aktie faller, ja men då tar du bort den psykologiska och känslomässiga dimensionen och får lite mera eld i baken och orkar hålla ut, tror jag, på ett annat sätt. Jag har använt den här funktionen mycket. Många av de köperna som jag har gjort den senaste tiden, och sen kollar jag på när köpte jag senast. Och det kan vara 5, 10, 15 dagar sedan senaste köpet. Men aktiekursen står 5 eller 10% lägre ändå. Det har ju varit lite grann den röda tråden under det här året. Men återgången då till pyramiden.
Ja.
En pyramid i tre delar. Ungefär som pensionspyramiden. Där första delen, den här lilla toppen, där tycker jag att man kan dutta lite mer om det är så att man vill det, om börsen sätter sig lite grann. Från en ganska liten nedgång till en nedgång på kanske 9,9%. De kommer ju väldigt ofta. Det kan man köpa lite mer om man vill. Och sen mellansegmentet, då har vi en korrektion. En nedgång på minst 10% ner till 19,9%. Där tycker jag att man kan öka upp sina köp ytterligare lite grann. Och sen längst ner då, finansiella Marianergraven, bottenplattan, när börsen har sjunkit mer än 20%. Där tycker jag att man kan öka upp sitt sparande ännu mer om det är så att man har möjlighet. Och därunder, varför inte öka upp det i etapper om 5% då? När börsen är 20%, då ökar du upp sparandet rejält. När börsen är 25, då ökar du ännu mer. När den är 30, då ökar du ännu mer. Och så vidare. Du blir lite mer strukturerad då. Men det är inget snack om saken att de bästa affärerna har gjorts som jävligaste av tider. Men vi är inte mer än människor. Vi tycker att det är jobbigt att köpa aktier eller spara i fonder när börsen går ner. Vi tycker risken minskar på börsen i takt med att börsen stiger. Och vi tycker att risken ökar i takt med att börsen faller. Och vi gillar att köpa efter uppgång. Och vi gillar att sälja efter nedgång. Ja, det är inte så att vi gillar det. Det är faktiskt fel uttryck. Men vi gör ofta det. Det är helt fel. Och är det så att man på riktigt sätter av pengar som är långsiktiga, ja, men då kan man vara lite mer känslokall. Inte bry sig om svängningarna i kronor och ören i portföljen idag. Utan känna att ju mer det faller, desto mer kan jag skruva upp min framtida ekonomiska trygghet. För potentialen framåt är faktiskt högre än vad den var i början på det här året. Det är mycket dygn. Vi har en dygnbörs, Moa. Det är mycket regnmoln på börshimlen. Men det är när man inte har några regnmoln alls som man ska vara orolig. Och det räcker med att någonting blir lite bättre nu, att någonting blir lite ljusare, så kommer det nog gå ganska fort, tror jag.
Mm, det tror jag också. Vi har ju pratat mycket om, vi och andra sammanhang också, TINA, There is no alternative. och någon konstaterar att nu är Tina död, men det känns ju fortfarande svårt att säga en sån sak, skulle jag säga, för att när vi pratar om hur börsen har utvecklats historiskt så brukar vi ju säga 7% ungefär, och då är vi ju faktiskt ganska försiktiga när vi säger det antagandet, och det finns ju få ställen att ha sina pengar på som levererar så pass mycket. För jag menar, även om bolåneräntorna idag börjar ticka uppåt, så är det ju ytterst få aktörer, om någon, som också har börjat höja räntorna på sparkonto. Det är ju ett extremt svårt klimat att hitta alternativ till att spara på börsen. Fortfarande, även om det är så här pass skakigt. Så att sannolikt så kommer vi ju få se fortsatt en tillväxt i ett långsiktigt perspektiv, även om det just nu är stökigt.
Ja, men precis. Och jag menar, ju yngre man är, desto mer av en skänk från ovan är ju det här. För när börsen faller mycket, då är det en förmögenhetstransferering från äldre som har varit i marknaden länge till yngre som har tiden på sin sida här under buy side of life. Och jag tycker nog att man kan fundera lite grann på hur, vart i livet är jag? Hur mycket pengar har jag redan investerat på börsen? Och hur mycket pengar har jag kvar att investera på börsen?
Och vart är jag på väg är ju också viktigt. Vilka stora utgifter har jag framför mig och vilka stora livsförändringar kan jag förutse? Det kan man ju aldrig veta, men vad är sannolikt kommer att inträffa inom de kanske närmsta 5 åren?
Ja, och där kan man nog säga att det kan vara så att en 50-åring eller en 60-åring eller kanske en 65-åring har längre sparhorisont än vad en 30-åring har. Det är för det är ju olika skeenden i livet, och en 30-åring det kanske är familjebildning, man ska köpa större bostad, man behöver en större bil, man har en del utgifter för sommarsemestrar med barnen och det ska vara en massa lek och kollon, och det drar liksom iväg. Så att man kan inte heller bara titta på vilken ålder en person har och säga hur lång sparhorisont man har. Jag menar, jag är engagerad i aktiespararna. Många av mina vänner där i 70-80 tycker att det är fantastiskt roligt. Och man kan ju ha en evig horisont. Men jag tror någonstans att när man är yngre så ska man unna sig lite mera tillväxt. Man har råd att ta lite mera risk. Och när man är lite äldre, då tror jag att man, i alla fall jag, kommer nog göra som så att jag allokerar om en del av portföljen så att det är mer av högutdelande aktier. Lite mognare bolag, högre utdelningsandel, dela ut en större del av vinsten, högre direktavkastning, så att jag får en vitamininjektion i min löpande ekonomi. Och det ser vi ju nu också när det stökar till på börsen, att det är mer defensiva aktier som går bättre, som har blivit lite av ett safe haven. Och det finns en naturlig krockkudde på nedsidan när det är bolag som har en stabil intjäning, har en hög utdelningsandel, en hög utdelning och ger en vettig direktavkastning. För som du sa, räntan på kontot är ju väldigt tråkigt. Men även om there is an alternative, ja, de pengarna som har varit allokerade in i aktiemarknaden, det kommer ju en dag när den rockaden är klar. Kanske långsiktigt pensionskapital som i större utsträckning har letat sig in på aktiemarknaden än tidigare. Och får vi rimliga räntor på räntemarknaden och vi ser att pengarna flödar in dit, ja, men till slut är ju den rotationen klar. Det ska vi också ha i åtanke. Och senaste enkäten från Bank of America som de skickar ut till globala förvaltare, den sa att man hade den största undervikten mot teknikaktier sedan 2006. Tänk dig, Moa, det skapar en katalysator den dagen flödena vänder. Så att ska man ha pengarna om ett flertal årtionden framöver, då tror jag inte att man behöver bry sig så mycket om att få så ont i magen på grund av de svängningarna vi ser idag. Tvärtom så tror jag, nu sticker jag ut hakan, ja, inte jättemycket i och för sig. Jag tror att många kommer se tillbaka på den här perioden och ångra att man kanske stack huvudet i sanden. Det är mycket enklare att vara en finansiell backtrader och titta på hur mycket aktier gick från bottennivån. Och vart botten är, som sagt, det vet vi inte. Eller vart den kommer att sättas, det vet vi inte. Men många ångrar att man inte var modigare i perioder när det surnar till på börsen. För risk och avkastning hör ihop.
Det gör det. Niklas, vi har ju hunnit prata om massor med spännande saker i den här lilla podden. Men jag tycker ändå bara att man ska kunna summera det hela Med några ord som kanske inte kommer att överraska era lyssnare, men ändå nog så viktiga att upprepa, det här med långsiktighet, att sprida sina risker och att börsen förmodligen inte kommer att befinna sig i en björnmarknad i överskådlig tid, utan det kommer att vända, och då är det viktigt att man har, om man kan, varit där nere och köpt i de bolag som man tror långsiktigt på. Är det så vi kan sammanfatta det ungefär?
Ja, men det kan vi göra, absolut. Och jag tycker att nu finns det fog för att vara optimistisk. I goda tider kan vi småle åt den här bilden som florerar på internet, att buy high, sell low, repeat until broke. Men det är ju när det surnar till som vi inser att många faktiskt gör precis de misstagarna som vederbörande person kanske har smålett eller skrattat lite åt tidigare. Och vi är inte mer än människor, vi är inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare. Och jag menar, spara hellre mindre pengar, men de pengar du sätter av till portföljen, ge dem förutsättningar att faktiskt på riktigt vara långsiktiga. För det har vi ändå lärt oss av historien, att från riktigt sura perioder när det är som mörkast, där har man fått bra betalt för den risken som man har tagit. Och jag kan ge några tidsperioder om det är så att man vill kika lite grann på vad det kan ha inneburit för favoritaktien i portföljen. Ja, börsen bottnade 10 oktober 2002. Efter IT-kraschen kan man kolla lite grann där. Där någonstans runt omkring var det nog många aktier som bottnade.
Niklas, jag vill bara säga, det finns ju också en funktion ju i våra index där man kan gå in och titta på särskilda krascher.
Jajamensan, ja. Jag har bidragit med de tidsperioderna.
De är jättekul funktion tycker jag. Så det, ja, precis. Om man vill göra det enkelt för sig så kan man ju ta en titt där.
Exakt. Och vill man sen då titta på finanskrisen, då tittar man från 27 oktober 2008. Är det så att man vill se lite grann från Brexit, ja, då kollar man 27 juni 2016. Och är det så att man vill titta på techfrossan när det begav sig senast 2018, ja, men då tittar man omkring jul mellan dagarna 2018. Vill man ta coronakraschen, då tittar man 16 mars 2020. Så gå in egentligen på valfri aktie som du är lite nyfiken på, eller index, och titta, vad har det inneburit historiskt när vändningen har kommit och med besked? Och nu börjar man i USA oroa sig lite grann för recession, att ekonomin ska rulla över, och man är väldigt beroende av hushållens vigör i och med att det är så stor andel av amerikansk BNP som utgörs av konsumtion. Men nu börjar man ju hoppas mera på en mjuklandning. Och om det börjar komma tecken på att inflationstakten kanske börjar avta. Amerikanska tioåringen som har varit rättesnöret och som har varit den här tottenpålen för techinvesterare, har den nyst eller rört sig det minsta lilla uppåt så har marknaden fått panik. Den står betydligt mycket lägre än högsta noteringen i år. Vi såg, som du sa, Target och Walmart. De börjar säga att nu inflationen börjar bita oss i häcken. Det här är inte roligt. Båda aktierna hade sämsta börsdagen respektive sedan 1987. Men nu i veckan har vi haft bra rapporter. Vi har också sett bud på VMware. Och vi har lågprisaktörer, kanske som ett, vad ska vi jämföra i Sverige, Ö och B eller Dollarstore. Där många av de här bolagen faktiskt vittnar om rätt bra fart under galoscherna. Många av dem stiger ganska kraftigt. Och det här har ingjutit lite optimism. Och det tror jag att marknaden behöver nu, för det har varit väldigt mycket pessimism. Och jag skulle bara vilja avsluta med att säga att tänk om någonting blir bättre än vad vi tror. För just nu går alla runt och bara är mörka och ringer en ringklocka och the doomsday is near.
Vi kanske ska ta och citera Winston Churchill, don't waste a good crisis. Ofta kommer det väldigt mycket gott ur en kris faktiskt, om man tittar långsiktigt på det.
Ja, och det är exakt det man ska tänka på. Exakt de bevingade orden. Never let a good crisis go to waste. Det gäller definitivt på börsen. Mycket bra, Moa. Men du kommer vara lite ensam i fikarummet på jobbet när du köper och kanske fortsätter ner. Men håll styrfart, för till slut så vänder det här också.
Kanske inte här på Avanza.
Nej.
Är man inte ensam när man köper dippen?
Nej.
Niklas, det har varit otroligt spännande att prata med dig om de här frågorna återigen, och jag tycker det är många saker som man kan ta med sig i sin sparresa, som vi ju sammanfattade lite grann här nyss. Så tack för den här inspelningen ihop med dig.
Stort tack, och tack för att du lyssnade på det här. Fan, nu var det ju, jag kom ju på en graf som jag hade här som jag hade behövt få in.
Jaha. Men det, vad var det för graf?
Jo, men det var den här när jag tittade på och sist men inte minst en väldigt intressant spaning där jag har kikat lite grann på här hur man nu ska bete sig om vi nu hade fått en björnmarknad. Som du sa här tidigare, vi har haft 15 björnmarknader de senaste 38 åren, och det är faktiskt så att från toppen då till botten under ett enskilt år, om börsen har varit ner minst 20%, så har 12 av 15 år stått betydligt högre ett år senare om vi snabbspolar fram ett år. Och snittet är faktiskt 31,7%, och då får vi med både finanskris och IT-krasch i de här siffrorna, som naturligtvis drar ner därför att IT-kraschen den varade över flera år. Men den som har vågat gå emot strömmen har alltså fått en rätt hygglig avkastning för den risken. I snitt 31,7% högre ett år senare och 26% högre i median. Och det tycker jag ändå är spännande siffror att förkovra sig lite grann i de här tiderna.